Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunilla Grell Lundgren. Här följer fortsättningen på min intervju med kulturstipendiaten Lars Ternblad. I det förra programmet talade vi om hur han började fotografera och hur man arbetade i ett mörkrum. Han berättade också om hur han dokumenterar Tyresö centrums historia i bilder. I det här programmet fortsätter han tala om hur kameror och fototekniken har utvecklats. Mörkrummet kan vi glömma. Det behövs inte mer. Ja, där satte vi mörkrummet i några år.
Ja, alltså grejen var ju det att man hade gjort ett reportage till exempel. Vi hade ju egen fotostudio då också.
När du säger vi, ja. Hade du öppnat egen firma då?
Ja, ja. Ja,
du och Gertrud?
Ja, just det. Det hade vi gjort.
Ja.
Och Gertrud jobbade då deltid och jag jobbade heltid. Jag började först i en lokal på Kungsgatan. Jag var med 9 år med ett filmgäng där så jag fick lära mig filma då också. Och till saken hör att på den tiden när vi började, början på 70-talet, då fanns inte video.
Nej, just det.
Nej, det fanns inte. Utan jag fick lära mig då att filma med 16 meters film. Och det var lite spännande också för att filmen var väldigt dyr. Man kunde inte framkalla den själv, man kunde inte redigera den själv utan fick lämnas bort. Och då gick det till så att det fanns någonting som heter Stenbäcksbord. Innebär med stora rullar som filmen lades upp på. Och klipptes manuellt. Så man klippte med sådana här Super 8-filmer.
Och klistrade manuellt, gjorde man.
Absolut, ja. Så att det var inte att leka med det där. Men sen när videon kom då i alla fall i början på 80-talet. Då var ju bara de första videokamerorna som kom. Det var ju utav amatörformat.
Var det video?
Ja,
var det inte?
Ja, ja,
var det ljudfilm?
Nej.
Alltså,
video menar jag. Så, för Super 8 och sånt, det fanns ju långt tidigare. Det fanns ju på 60-talet. Men där talar jag om video då. Och de första kamerorna som kom var amatörkameror. Och mycket, mycket dålig kvalitet var det. Sen kom ju då yrkessidan in. Och sen när vi jobbade i fortsättningen sen, då hade man större kameror. Som kunde kosta upp kanske 200 000 en videokamera. Och då hade man fortfarande band, alltså videoband i olika format. Senare på, kan man räkna bakåt 10-15 år så försvann banden, det fasades ut snarare. Och det kom istället då, man arbetar ungefär som en vanlig digitalkamera, man arbetar med minneskort. Istället, vilket gjorde att...
Vilket årtal är du på då?
Ungefär 10-15, alltså runt början på 2000-talet ungefär.
Aha.
Lite senare kanske kom de här kamerorna. Och med det så minskade storleken på apparaterna också, vart billigare. För att banden tog en hel del plats. Och framförallt söktiden på ett minneskort är minimalt om man jämför med att spola tillbaka fram och tillbaka band. Banden hade också den nackdelen att det var, man talade om första och andra kvaliteten därför man, i och med att det var analoga band på den tiden så tappar man
analoga,
lite.
Analoga, det betyder alltså icke-digitala.
Ja, exakt, ja. Det innebär att man spolade av från ett band till ett annat så tappar man lite grann kvalitet. Och från den andra kopian ska göras en masterkopia, ytterligare lite kvalitetsförlust och sen ska göras kopior till kunden. Så att det var man jobbade mot den här kvalitetsförlusten hela tiden. Så att det var lite tokigt där, men det funkade ändå att göra det. Och folk visste inte bättre egentligen. Man var van att det var så var kvaliteten, det var inget mer med det.
Mm. Vad hade du för kunder?
Jag jobbade rätt mycket med större företag. Det var IBM, Ericsson och flera stora kunder. Mycket reklambyråer också.
De beställde...
Ja, de beställde jobb, ja.
Vad du skulle fotografera åt dem.
Och då var det antingen var det stillbild och video då. Och där vi sitter nu här så hade jag ju då ett helt rum fullt av videoredigeringsapparater. Idag använder man, kan man redigera i vilken dator som helst, men då... våra apparater, så att ja, kan jag säga, jag hade väl kanske 100 kilo av bara videoutrustning och redigerade. Tunga apparater var det, som jag, ja, kostade mycket pengar att arbeta med.
Ja, jag kommer ihåg att Gertrud berättade att du hade gjort bildspel.
Ja.
Som var, det gick liksom en halvcirkel om jag fattade henne rätt. Och du hade tre olika kameror och säkert tre projektorer,
ja,
också.
Det.
Som,
ja,
växelvis visade bilder som passar ihop, eller vad jag ska säga.
Ja, tekniken då var ju så att man, innan digitala kom, så hade man använt vid diabilder, alltså påsiktsbilder, där man då kunde...
Det är alltså filmer där man fick rätt färger, ja, som exakt, man ser dem, inte negativ film utan en positiv film. Ja.
Och då hade vi en ganska avlång filmduk som var kanske då 5 meter bred, och det var bara 1,5 meter på höjden, så att den var ganska avlång. Och till det används då 3 stycken diaprojektorer som hade alltså en bild i varje projektor. Så man lägger ihop dem så att det var en bild i mitten och en på varje sida. Men för att göra det ytterligare krångligt, så hade man då 2 projektorer för varje, så man kunde växla mellan de här med växel, så att man kunde tona in bilderna i varandra. Och det gick till så att man kunde lägga en text till exempel på ena sidan.
Och musik.
Ja, musik också, och självklart. Ja. Och även film kunde man köra mitt i rutan då. Så att, så att, men alltså, toningen gick ju till så att man hade en dissolver, det vill säga en apparat som kunde mörka ner den ena projektorn, så tändes den andra. De lyste hela tiden, men man växlar mellan dem. Och det var väldigt... Men just när man ska lägga in text i bild, idag gör man ju enkelt i datorn, men då fick man använda bokstäver och lägga på ett underlag och så skapa varje ord och sen fotografera av texten.
Oj,
så att göra en text till exempel, att presentation utav då företagets X, så här, det kanske tog en 10 minuter att göra bara den texten, så kan jag fotograferas av, bort med alla bokstäverna, byta bakgrund, så gör en ny text igen med de här bokstäverna. Så bokstäverna var ungefär 1 centimeter stora. Så att det var mycket pilljobb innan.
Och då måste ju bakgrunden vara densamma, om den skulle vara det, med rätt färgton och allting.
Men det räckte kanske inte alltid heller, utan i förekommande fall där så fick man ju använda alltså vanliga bilder som underlag, som kanske illustrerade till det. Talar man till exempel om att det var ett flygplan, så gällde att hitta någon stor bild någonstans som hade ett flygplan som man kunde lägga text ovanpå. Så att det var ju väldigt mycket jobb att leta bilder. Jag tror jag hade 100-tals bakgrundsbilder som jag använde då.
Du, var höll du till? Du hade någon firma inne i stan, en lokal?
Ja, det började med, den allra första karriären kan man väl kalla för, det var i Hökarängen hade vi en lokal. Men det var bara 1 eller 2 år. Sen kom jag tillsammans med ett filmgäng, och då fanns vi på Kungsgatan 5 i Stockholm. Och där var jag då kvar i 9 år. Och sen så flyttade jag till Sibyllegatan, en studie ihop med 3 andra fotografer. Och därifrån sen...
Men ni jobbade var för sig?
Ja. Alla var egna företagare. Sen flyttade vi min fru och jag då, flyttade till Hantverkargatan 37. Då hade vi en fotostudio där. Och det var bra också, men det kom då fram till 1990. Då var det ju då en kris i branschen, i och med konjunkturen tog i slut helt enkelt. Det var ju bankerna krisade och det var mycket elände då.
Men då hade... Räntan var 500%.
Ja, det var det. Ja. Och då var det så också att jag hade väldigt tur där, för att jag sa till Gert och min fru att det kanske ingen jag har kvar, utan vi kan jobba hemifrån istället. För att det var så för min del att jag jobbade inte så mycket i studien, utan man var mera på företagen och ute på arbetsplatser och fotograferade.
När du inte behövde stå i mörkrum längre, då gick ju det.
Ja, precis. Så att vi sålde lokalen där och flyttade hem verksamheten sen. Och det gjorde vi 1990. Och det var en sån här period precis när vi kom hem, så att telefonen slutade ringa. Det fanns inga kunder kvar. Och jag tänkte, vad ska vi göra nu för någonting? Men det tog ett halvår, så kom branschen igång igen. Sen var det mycket jobb igen. Men då skötte vi allt hemifrån istället.
Och det var fortfarande firmor som ville ha
ja. Samma företag. Det var samma företag som ville ha hjälp då. Ja, vi kunde ju ta bilder hemma här också i och för sig, va? Men det var kanske inga större.
Men ni satt i det här rummet och jobbade?
Ja,
ja. Eller stod?
Ja,
vad ni gjorde.
Ja.
Har du hållit på med porträtt?
Ja, det var inte min specialitet, men jag fick göra det ändå i och med att till exempel ett företag som skulle ha någon, kanske en katalog eller någonting sånt där, personalkatalog. Ett minne jag har från den tiden, det var då när vi började med digital kamera, så då var de första var ju väldigt dålig upplösning på. Och för att kunna arbeta med digital
kamera... Upplösning kanske vi ska förklara.
Ja,
alltså, det var svårt att få det skarpt,
ja,
kan man säga.
Ja, kameran var inte så bra som idag. Det var som en usel mobilkamera, kan man säga. Så, när det var som bäst. Ändå kostade de bortom 50-60 000 kronor en kamera.
Oj då.
Så det var inte att leka med det. Men vi åkte i alla fall runt och tog bilder. Och då kom jag heller inte lagra på en viss sätt. Jag fick släppa med en dator med skärm. Och kameran tog ju bara ett visst antal bilder, så man måste föra över bilderna från kameran till datorn hela tiden. Och folk satt ju och väntade. Men det var så. Det var, vad ska man göra? Det var, var det inte. Men de var glada ändå för att de fick ju bilderna digitalt.
Mm. Det är 90-tal vi talar om
nu. Ja, det är...
Nej, början på 2000.
Ja, snarare slut på 90-talet var det egentligen. Ja. Men som allting annat så var det ju då, de digitala kamerorna var ju snabbt mycket, mycket bättre. Idag är de väldigt lättanvända och bekväma att jobba med. Framförallt bildkvaliteten är ju väldigt bra egentligen.
Och till och med i mobiltelefonerna så är det väldigt bra kameror ofta.
Ja. Förvånansvärt. Just mobiltelefoner har utvecklats så pass mycket så att man har... På det första hade man en kamera, eller en kameralins snarare. Men nu har ju de moderna mobiltelefonerna upp till 3 olika kameror. En för vidvinkel, en för porträtt och så vidare. Så
att och en för selfies.
Ja, förlåt, vad sa du?
Selfies, när man ska ta
sig
själv.
Ja.
Då har man en extra liten kamera.
Ja. Det finns ju någonting man kan för Moores lag. Man räknar med att på 18 månader blir hälften så... Alltså, priset sjunker med halva och kvaliteten ökar med dubbla istället.
Jaha, på en viss tid.
Ja, 18 månader räknar
jag.
När jag började då med digital bild så tänkte jag att jag skulle behöva en CD-brännare. Vad är det för någonting? Ja, idag används ju inte CD-skivor överhuvudtaget. Men då var det högsta mode att man hade istället för band och USB-minne fanns inte då heller. Så man skulle kunna bränna en egen CD-skiva. Och jag köpte en sån där på Kodak då. Den kostade väl 28 000 kanske så där. Och bränna en CD-skiva med bilder tog ungefär en timme. Och mitt första minne av det där, jag försökte ligga lite före här, så att jag gjorde så att jag jobbade med reklambyrå. Tänkte jag ska inte gå upp med en sån här diskett utan gå upp med CD-skivan istället och visa den stolt. Och så här har ni bilderna. Då sa de, vad är det där för någonting? Ja, men så hade ju en CD-skiva. Ja, vad ska vi med den till, sa hon. Jag har ingenting.
Hade de ingen läsare?
Nej, de kunde inte läsa. Nej. Utan de sa, kom tillbaka med disketter. Men sen, ja, det var ju bara en tidsfråga. Men sen gick det bra. De hade ju då, sen rullade det på. Idag är ju då CD-skivan en relik. Det finns ju inte kvar överhuvudtaget då. Ja, det finns, men det är väl ingen som använder det.
Men en del artister, de spelar ju faktiskt in på CD fortfarande. De ger ut album, som de säger. Mm. Det är en CD-skiva.
Ja. Jag tänker närmare på att man spelar in och bränner själv CD-skivor. Det gick ju över sen till en bättre kvalitet som heter DVD. Och den i sin tur gick över till något som heter Blu-ray. Men allt det där är i princip borta idag. Det finns inte kvar.
Det är ingen idé att lära sig, för det kommer snart nytt.
Ja. Nej, det är ingenting att hålla på med det.
Du har ju varit väldigt mycket ute i naturen. Har du fotograferat mycket fåglar?
Nej, fåglar har inte varit min specialitet. Alltså fåglar... Jag har några kollegor i fotoklubben som är specialister på fåglar. Som kan alla arter, de har möjlighet och tid att hålla på med det. Jag har inte det tålamodet, det är mycket att vänta om man ska ta fåglar.
En hade ju utställning på biblioteket här, jag kommer inte ihåg vad hon heter.
Annika Järnström.
Just det.
Ja, hade ju det. Och hon är väldigt duktig på fåglar.
Fantastiskt fina bilder.
Ja. Men för min del, nej, fåglar var ingenting. Men vanliga naturbilder naturligtvis kan man ju ta. Men
fåglarna sitter inte stilla så länge. Tycker jag.
Men nej, det är klart. Jag tror alla fotografer, amatörer, yrkesfotografer har nog sin specialitet. Någonting man gärna vill hålla på med. Mm. Och jag är nog lite mer road att samla bilder för att göra bildspel och video av istället. Istället för att ta... I slags ska man ha fågel så kan man ju försöka ta det då, men...
Man kan göra som Stig Rybe, börja med uppstoppade fåglar.
Ja.
Och sen har du hållit foto, kanske inte fotokurser, men bildredigeringskurser.
Mm.
Flera stycken har jag gått för dig.
Ja.
Och då har vi jobbat med Photoshop Elements, som jag fortfarande håller fast vid för att jag tycker det är så bra. Fast det finns ju många enklare nu. Och har man bråttom så duger väl de också.
Jag fick ju under 90-talet, slutet på 80-talet, 90-talet var det med början, 90-talet var det mera ett jobb på för detta C3L-skolan som ligger i Tyresö.
Det engelska skolan ligger nu.
Ja, exakt, ja. Och där fick jag hoppa in och så här, jobbar då 2 dagar i veckan ungefär. Dels med fotograferingskurser, det var Photoshop och det var video och sådana saker där. Och sen spred sig det så att jag fick ju då hjälpa till med SeniorNet och kurser där. Där var ju en väldigt stor skillnad, för på CTL-skolan var ju då eleverna i runda slängar från 20 till 40 år. Och SeniorNet mötte man en helt annan målgrupp.
Mera tröglärda.
Nej då, inte alls. Nej, men alltså det är ju... Jag ska inte säga om tröglärare, men man fick ta det i en annan takt bara.
Det var du som förde in mig i SeniorNet.
Ja.
För det var på en SeniorNet-kurs.
Ja.
Jag kom i kontakt med dig som fotograf.
Ja, just det. Ja. Jo, men jag försökte göra på den... Jag hade en princip, när man ska lära ut någonting, det första man måste göra är att väcka ett intresse. Finns inte intresse kan man inte lära ut någonting, oavsett vilket ämne det är. Så att jag började ofta med att visa saker som jag gjort själv och varför jag gjorde det här. Varför tog jag den bilden? Jo, man kan göra så. Och just den här gruppen med SeniorNet, så var det ofta så att jag fick frågan, varför ska jag lära mig det här med bildbehandling? Och jag hade ett svar som jag använde ibland. Jag sa till exempel om det kanske var barnbarn eller någon annan bekant som fyller år. Man kan göra julkort till exempel, man kan göra grattiskort. Det behöver inte vara så märkvärd, men att man själv kan göra någonting av sin egen bild, lägga in texter och sådär. Då fick man upp förståelsen för vad man kunde använda bildprogram till. Och sen rent pedagogiskt sen så gjorde det så här att jag bad då deltagarna att inte göra något. Jag visade först själv hur man skulle göra med bilden, eller bildbehandla en bild. Och då såg jag en del som var snabba och skulle hålla på med.
Jag var ju så nyfiken.
Ja, men lugnt. Men sen jag visade det så att de fick se själva förloppet. Va. Sen gjorde vi om alltihopa tillsammans. Och sen när vi gjort det så repeterade vi. Och sen när vi gjort det så repeterade vi. Och sen gjorde vi en gång till repetition och en repetition till om det som behövdes.
Repetition är all kunskapsmoder.
Ja, alltså tanken var ju då med att alla skulle hänga med. Och det är så i alla grupper, i alla sammanhang när man har utbildning, så är det en del som är blicksnabba, andra som inte är så blicksnabba. Man måste alltid gå efter den som är sist. Den gruppen måste också lära sig. Det är viktigt tycker jag.
Hör du, om man jämför då, det har ju skett en väldig utveckling sedan du började fotografera. Mm. Från mörkrumsarbetet, och jag kommer ihåg när smalfilmen, en liten film på 3 minuter kostade över 100 spänn i alla fall.
Mm.
Och de här som var dubbelt så breda, de kostar ju naturligtvis ändå mera. Men från den tiden till nutidens förhållandevis enkla kameror, om man säger så, att det inte behöver framkallas utan man får bilden direkt. Det många inställningar på den kan det vara i alla fall.
Mm.
Vilket är roligast?
Ja, varje tid har ju sin skärm kan man säga. För att jag menar, när jag lärde mig fotografera, då var ju inlärningströskeln ganska hög i början. Därför att det var så många man med att man skulle dels kunna använda en kamera, vilka objektiv man skulle använda.
Det var ett hantverk på den tiden.
Ja, absolut. Och kameran var ju ofta enklare. Idag, en digital kamera idag har ju så väldigt mycket inställningar. Men då fanns det bara en slutarratt där man kunde ställa in kamerans slutartid. Och på objektivet kunde man ställa in vilken bländare man ska ha, alltså vilken ljusöppning. Det var bara det. Och skärpan fick man ställa in manuellt.
Så ibland så hade man en ljusmätare i handen bredvid för att se hur man skulle ställa in. Annars var det chansning.
I början så hade de kameran ingen vidare ljusmätning. Men sen kom det då att man kunde mäta ljuset genom kamerans objektiv. Och det underlättade ju väldigt mycket då. Sen dessutom hade man ibland även lös ljusmätare. Det är lite yrkesknep kanske, men det var bättre att mäta ljuset på det sättet. Nackdelen var ju då man hade en film till exempel i färg och skulle komma tagit en bild ute i solljuset, och skulle man gå in sen i lampljus så kunde man inte använda samma film. Man tror ni byta, för det var olika färgbalanser på de där. Idag spelar det ingen roll, men digital kamera kan man ju ta hur som helst.
Ja, och det är enkelt att justera.
Ja, ja.
Om det skulle gick bli inte för rött inne. För du har ju ganska många kameror här. Vilket är din favorit nu? Om du skulle gå ut här och tänka, nu ska jag ta någon bild här.
Ja. Jag använder Canon-kameror. Jag har använt Nikon i många, många år. Det är bara smaksak. Just nu har jag en Canon-kamera. Och så har jag några olika optik till den. Och jag brukar använda ganska mycket en som är väldigt vidvinklig. Den har ett zoomobjektiv som går mellan 10-22 mm.
För den som inte är så insatt i de här millimetrarna så kan man säga att en vanlig liten kamera, den har väl ungefär 35 mm objektiv.
Ja, man sa förr i världen att normal optik, det vill säga det som motsvarar ungefär det ögat ser, ligger på 50 mm. Om man utgår från det. Och det som ligger under 50 mm räknas då som vidvinkel. Och den jag nämnde nu som är 10-22 ultra vidvinkel. Den är extremt vidvinkel.
Och den har du när du fotograferar hus.
Ja, framförallt.
Så du får med så många hus som möjligt. Mm.
Sen kan man gå uppåt i skalan också. Kommer man in på det som ser ut som en kikare, det vill säga teleobjektiv. Och där finns ju hur mycket som helst uppåt.
Och då måste man ha stativ. Och jag ser att det står ganska många stativ här.
Ja, det ska man helst ha. Enbensstativ brukar jag använda. Jag har till exempel fått förmånen att kunna ta lite bilder över Tyresöbebyggelse här från Tyresöbjo, från taket uppe på Tyresöbjo. Det var man ju uppe i 23 våningar. Och då märkte jag också att där måste man ha stativ för det blåser mera där.
Just det. Så att det är ju... Hela huset rör sig väl?
Ja, det känner man kanske inte så där, men det gör väl det.
Nej, men kameran kanske märker.
Ja, men så där brukar jag använda enbensstativ för att det är svårt att låta bli röra sig lite grann när man är där, om det blåser då. Mm. Men det är ju kul att kunna få lite annorlunda vinklar på det sättet.
Ja, Lars. Ja. Det är jättekul att prata kamera med dig, tycker
jag. Tack så mycket,
Och det är väldigt roligt att titta på alla dina fina bilder också. Så att vi kan ju tala om för lyssnarna att vi ska skicka med några bilder till hemsidan som du har tagit. Mm. Tack ska du ha.
Ja, tack för det, Gunnar.
Du har just hört fotograf Lars Ternblad, kulturstipendiat 2019 i Tyresö på Radio Tyresö 91,4. Mitt namn är Gunnela Grell Lundgren. Som bara växer när jag anat mitt motiv. Stad.